Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Jens Ganman gästar podden i första delen av två för att diskutera Al Jazeera Sverige, eller som det också kallas, public service. Och då framförallt deras rapportering i allmänhet, men som så mycket annat i dessa dagar blir kriget i Gaza ett återkommande tema. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com/aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Eller om du bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Stort tack. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete offentligt på din arbetsplats eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samme Jens Ganman som du snart kommer höra i podden. Men först vill jag återuppta mina försök att bli kompis med mäktiga mediemän. Denna gång är det Viktor Malm jag försöker bli kompis med. Om du nu tänker, vem är Viktor Malm? Oroa dig inte, det är helt naturligt att inte veta vem det är. Men han är i alla fall kulturchef på Expressen. Han blev det efter att Jens Liljestrand pensionerade sig. Viktor gör i alla fall ett försök att anklaga högern för att ha anammat vänsterns cancelkultur i samband med kriget i Gaza. I en tämligen passivt aggressiv artikel med rubriken "I Sverige är man ond om man stöder Gaza" skriver han att, citat, Fredrik Stjernfeldt, professor i idéhistoria och ledande dansk intellektuell, påpekar i Weekend-avisen att den som vill beivra yttranden som stöder Palestinas kamp men samtidigt tolererar de som stöder Israels har en ganska skakig uppfattning om yttrandefrihet. Också det känns märkligt att behöva påpeka, slutcitat. Han menar alltså att uppmaningar till våld skulle gå under yttrandefriheten, men så är det inte. Jag ska mörda dig räknas fortfarande i de flesta länder som olaga hot. Det vet givetvis Viktor Malm och säkert Fredrik Stjernfeldt också. Men blanda bort korten genom att hänvisa till att intifada på arabiska bara betyder uppror och är ett legitimt uttryck för palestiniernas lidande. För det första betyder intifada bokstavligt talat skaka loss, skalv eller skakning. Men det är inte ordets bokstavliga betydelse som gör det till en uppmaning till folkmord. När ordet började återanvändas, för det är ett gammalt arabiskt ord, användes det eventuellt som motstånd mot brittisk kolonialism i Irak och dess dockregim i det irakiska hashemitiska kungahuset. Men inte ens då var det ett fredligt uttryck. Viktor Malm skriver att Citat, bara en dumsäker ideolog kan hävda att varje sång om intifadan också är en uppmaning till folkmord. Slutcitat. Vilket är helt sant och något jag inte hävdat. Och mig veteligen få som gör. Jag personligen skulle inte betrakta en film, vare sig spelfilm eller dokumentär, om intifadorna som en uppmaning till folkmord. Inte heller en bok om intifada eller ens en sång om intifadan. Kanske där två älskande förlorar sen varandra genom Israels bombningar eller liknande. Men i det här sammanhanget syftar det på våldsamt upplopp specifikt mot judar för att mörda dem. Det är vad dess innebörd har utvecklats till. There is only one solution, skanderar pro-palestinska demonstranter och svarar att den slutgiltiga lösningen är Intifada Revolution. Det är inte direkt en ballad om de här två älskande som förlorar i alla fall den ene i striden mot israelerna. Det är en direkt uppmaning till pogromer. Om den en gång i tiden manade till fredligt motstånd, vilket mig veteligen aldrig har hänt, gör den det i alla fall inte längre. Och från floden till havet syftar uppenbarligen på att utplåna staten Israel eftersom den ligger där mellan floden och havet. Att yttra sitt stöd för de arabiska palestinierna i Gaza borde gå att göra på andra sätt än genom att uppmana till folkmord på judar. Något de i handling demonstrerat att de vill göra många gånger och inte minst den 7 oktober. Som exempel på cancelkulturen skriver Malm angående UPenn, MIT och Harvards rektorers vittnesmål i kongressen att, citat, tunga röster har höjts för rektorernas avgång och Pence Elizabeth McGill lämnade också sin post efter påtryckningar. Ja, när man följer den amerikanska debatten hör man ekot av en gammal sanning. Begäret efter moralisk klarhet slår lätt över i råa dumheter. Minns McCarthyismen. Slutcitat. Viktor Malm jämför alltså det som pågår just nu i den amerikanska kongressen med McCarthyism. Och McCarthyism är, om jag förstår honom rätt, således när universitet inte beivrar uppmaningar till folkmord. Samtidigt som de kallar att använda fel pronomen för en man som känner sig som en kvinna för mikroaggressioner och beivrar det så mycket de bara kan. Uppmaning till folkmord borde väl ändå räknas som något av en makroaggression av de här annars överkänsliga människorna, kan man tycka. Och McGill kanske fått avgå som rektor, men hon sitter ju kvar som professor. Harvards rektor däremot får sitta kvar trots att hon också avslöjats med att stjäla andras forskning. Plagiarism. Hon är ju en svart kvinna, en kvinna som dessutom antagligen kommit till den position hon har genom så kallad positiv särbehandling, snarare än på sina meriter. Att avskeda henne vore att erkänna att hela idén med positiv särbehandling är värdelös, vilket den är, Viktor. Inte bara genom att sänka kraven på vad vi i väst räknar som kompetens eller merit, utan också för att den är både rasistisk och sexistisk. Citat. Svängningen märks av även i det som en gång var Olof Palmes palestinavänliga Sverige. Stora delar av högern har betraktat stöd till den snart ihjälbombade befolkningen i Gaza som ondska. Något som måste ramas in med närmast rituella fördömanden av Hamas för att inte räknas som antisemitism. Förutom att vara generande antiintellektuellt, ett slags verbalt politiskt våld, visar det att högern har tagit makten över det offentliga samtalet och utövar sitt inflytande utan hänsyn till principerna man ville hävda när man låg i underläge. Slutcitat. Skriver han alltså som kulturchef för en av våra två stora statsfinansierade tidningar utan ett spår av ironi. Därtill håller han ändå kvar lite i smyg sådär genom att påpeka att när ena sidan kräver av den andra att den ska sluta uppmana till våld så är det ett citat slags verbalt politiskt våld. Slutcitat. För Viktor Malm är ord våld utom när de faktiskt uppmanar till våld. Jag och Jens har inte levererat vårt löfte om en kvart lång podd i veckan som avhandlar public service. Något som är helt mitt eget fel. Jag tar det fulla ansvaret. Ingen skugga må falla över Jens utan möjligen att han är väldigt svår att få tag på. Istället har det material vi båda samlar på om public service byggts upp. Jag vill också passa på att tacka kontot Granskning Sverige på X eller Twitter för att han idogt bedriver bevakning av public service. Följ gärna honom om du är intresserad. Liksom du såklart bör följa Jens Ganman alltså på Facebook och särskilt hans Substack. Jens har, som du säkert vet om du har följt podden, gästat oss många gånger tidigare. Vi har till och med, jag och Jens alltså, skrivit en bok om public service tillsammans. Något du kanske känner till eftersom jag brukar tjata om det. Jens har skrivit väldigt många fler böcker än så. Romaner såväl som reportageböcker och en självbiografi. Så köp dem och läs dem också. Det du nu ska få höra är första delen av två där jag och Jens ska diskutera public service. Men även andra ämnen dryftas. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Jens Ganman, a.k.a. Jens Veganman, a.k.a. Jens Huliganman? Tanken var ju att vi idag skulle diskutera det vi brukar diskutera, det vill säga Al Jazeera. Al Jazeera Sverige.
Ja, just det. Ja.
Men så jag vet inte riktigt hur vi ska börja det här samtalet, för det var ju länge sedan vi sågs. Vi har ju, jag har ju lovat att vi ska göra en kvart i veckan egentligen om public service, vilket inte har skett. Men jag har också lovat alla de som gillar mig att jag ska börja med stand-up igen, vilket blev lite avbrutet här efter Hamas pogromer. Det är där vi är. Men det här med ett extra avsnitt i veckan via länk, det måste vi ju kunna på något sätt få ihop. Att jag bara ringer dig och frågar liksom, men vad stör du dig på nu liksom? Gamle gubbe, Sveriges Rooney. Vad hette han den där? Andy Rooney. Han fick 60 sekunder i slutet av 60 minutes.
Ja, han. Ja.
Då han fick klaga på så här... Kopiatorer, vad fan, vi hade ju tryckpressen, vad ska vi med kopiatorer till?
Han var ganska underhållande.
Ja.
Men jag tänkte vi kan se det här då som ett uppsamlingshit för tokigheter som har förekommit i public service de sista månaderna.
Ja.
Ska vi börja med en grej? Ska vi lyssna på en grej till att börja med? Jag spelar upp en grej här för dig.
Okej, kör.
Som hakar i en annan grej.
Ja.
Lyssna här.
Här på SFI i Ludvika prövar man nu ett nytt sätt att lära nyanlända svenska. Språkutvecklande sång. Det är första gången det erbjuds till elever som går A-nivå och varken kan läsa eller skriva svenska bokstäver än.
Ja, vi börjar där.
Ja, läsa eller skriva svenska bokstäver.
Inte ens bokstäver.
Nej.
Och de här ska alltså ut på arbetsmarknaden inom överskådlig tid. Och det här tycker jag hakar i den här presskonferensen som Socialdemokraterna hade häromdagen. Du vet den med Laven utredar, som jag kallar henne.
Ja, absolut.
När de då hade sist av alla identifierat att Sverige har problem och de hade kopierat av SDs provsvar. De lutade sig över och tittade på dem.
Mm.
Och nu kommer ju del två på den där längre fram, mörstått saken, när de ska tala om.
Jo, alltså när de ska tala om vad de ska göra. De presenterade fyra analyser.
Ja, det här var bara analyserna. Ja, precis.
Ja.
Men sen
och
vad de ska göra.
Sist jag kollade hade de andra inte kommit ut än.
De har inte kommit ut än alla. Och det står så här TBA, to be announced, som det brukar stå när det är någon knarkande musiker som har svårt att sätta sina turnédatum riktigt och dyka upp i tid. Men de har ju lovat också att de ska komma med förklaring till det här med strukturell blandning av folk på någon slags makronivå.
Men du menar tvångsblandning?
Tvångsblandning, fast de säger det att jag såg Laven Redar var med i Suonen och Teodorescu som vi också måste prata om. Och då var ju hon lite purken för hon tyckte att ja, det var ju bara det som högern hade hakat upp sig på. Alltså slutklämmen i rapporten. Det här med att vi ska blanda folk.
Ja, precis.
Som att man skulle inte ha hakat upp sig på det, för det var ju verkligen...
Nu var det inte bara det. Som,
nej, inte bara det, men,
som
men det var slutklämmen.
Jag hakade upp mig på, men ja.
Det fanns så mycket som helst. Men det var sista grejen. Och sen så stod det mycket om det här att integrationen då verkligen inte har fungerat. Och S i regeringsställning och public service, de har ju växeldragit det här vansinnet under 8 års tid. Och det här... Det var ju ett inslag som vi hörde från P4. Jag ska kolla exakt vilken P4-station.
Växeldraget menar du?
Ja, att när den ena inte orkar komma på med galenskaper, då tar den andra över och drar det en bit till åt fel håll. Och sen så när de då, public service, får slut på idéer, då fortsätter S ungefär så. Men de är ju kommunicerande kärl.
Vad är det här public service du fortsätter prata om? Al Jazeera Sverige?
Förlåt, Al Jazeera Sverige. Men det här som vi hörde då, det var några kvinnor som satt och sjöng. De var från Eritrea. och Sydsudan och Somalia. Och det var P4 Dalarna som hade gjort det här inslaget.
Mm-hmm.
Och reporter som gör det här inslaget, hon är så glad att hon har hittat det här.
Mm.
Och alla som intervjuas är så glada att man nu med hjälp av typ babysång ska få invandrare i jobb. Och så intervjuar de en forskare också som kan gå i god för, det är den enda experten som uttalar sig i det här jävla tokinslaget, en som kan gå i god för att hon har använt det här med sång i sin terapiverksamhet med barn och familjer och sådär. Där funkar det jättebra.
Ja.
Mm. Mm. Jag tyckte att det här var ett otroligt förnedrande inslag för de här stackars människorna som är med på SFI-kursen.
Varför det?
Därför att de blir ju till åtlöje.
Hur då?
I nationell Al Jazeera-sändning där de liksom får illustrera på vilken extremt låg nivå den svenska integrationsarbetet är på. Och det här är verkligen de låga förväntningarnas rasism som jag och Mustafa Parshid har skrivit om i våra böcker.
Men då, du tror att de här kvinnorna skulle klara ett högre tempo i språkundervisningen?
Än att sitta och sjunga barnvisor?
Ja.
Ja, det tror jag. Men som de också sa i inslaget här, så de är ju ärliga och säger det att många av de här kan inte läsa och skriva och de kan inte ens ett europeiskt alfabet. De har andra, kommer man från Somalia så sa de, du vet att de har haft ett skriftspråk sedan 71 tror jag. Så det är ganska, ja, men de har i alla fall ett. Men det är ju inte deras fel och jag spelar inte upp det här inslaget för att göra le av dem, kvinnorna som faktiskt har infunnit sig på den här SFI-kursen.
Mm.
Utan det är ju Sveriges Radio som inte ställer en kritisk fråga. Som inte plockar in en enda politiker och säger, men räcker den här ambitionsnivån om vi ska bryta den här havererade integrationen? Räcker det med att de kan sjunga barnvisor?
Mm.
Men inget sånt givetvis. För det här är ju framförallt P4s paradgren. Att leta reda på så kallat lyckade integrationsexempel. Och det här gör ju de bara för att visa oss. Vad var han sa? Vem var det som sa att man var en dysterkvist om man pekade ut problem? Det var ju någon ganska känd person som sa, det var typ Bodström eller något sådär, så för några år sedan, som sa att de som hela tiden hakade upp sig på det som inte funkade, de var dysterkvistar.
Mm.
Och det är ju du och jag då. Vi
jag vet inte hur många gånger jag faktiskt kallats för dysterkvist.
Ja, för att vi pekar ut saker som uppenbarligen inte funkar. Och som kommer att leda till ännu större problem ju längre man låter det fortgå.
Ett bra exempel jag kan ta från igår när jag åt lunch och hade beställt en schnitzel. Så kom det alltså en köttbit som inte var panerad. Den var utbankad men inte panerad. Det var någon sorts dekonstruerad schnitzel.
Och det här är ett bra exempel tycker jag.
Utmärkt exempel.
Ja, fortsätt. Mm.
Och bredvid det här så ställer de fram, tror du potatismos? Nej. Potatissallad? Nej. Stekta potatisklyftor? Nej. Utan små tärnade stekta potatisbitar.
Ja. Mm. Pytt.
Precis, exakt. Mm. Och det här var ju liksom, egentligen var det en biff Rydberg alltså, som inte var uppskuren. Det var det jag fick. Jag beställde en schnitzel. Och vad händer då om man låter sånt här bara fortgå utan att ställa kritiska motfrågor? Jo, det slutar med en biff Rydberg.
Ja.
Du beställer en schnitzel och får en biff Rydberg, okay. I alla fall.
Ja. Jag kan berätta inifrån P4 hur det funkar när det här reportaget blev till.
Ja.
Eftersom jag jobbar på P4 i Jämtland och det här hade lika gärna kunnat sänds där, lika okritiskt. Då är det någon som får ett tips från SFI att de har börjat med barnsång för vuxna. Och den här bilden som ackompanjerar det här inslaget är helt fantastisk. För då sitter då vuxna kvinnor, det är 4 eller 5 stycken, varav en är nästan heltäckt och 2 av dem är nästan heltäckta. Och så sitter de och sträcker upp händerna i luften och ser glada ut som små barn. Men det här är kvinnor i 40, kanske till och med 50 års åldern. Och vi ska få ut dem på arbetsmarknaden med hjälp av att de ska lära sig att sjunga "Hej på dig, hur mår du? Jag mår bra." Förnedrande för alla inblandade. Om jag hade jobbat på Radio Jämtland så hade någon kommit med det här tipset till oss och då hade Emily, Johanna och Pernilla de här klappat händerna och ropat ja vad bra, det här ska vi göra. Om jag då hade jobbat där hade jag varit den tråkiga dysterkvisten och sagt på morgonmötet att men jag tror att vi måste problematisera det här inslaget för att annars så kommer det bli som ett satirinslag om vi bara ska åka dit och ta upp lite ljud när de sjunger barnsånger och så får någon barnsångsterapeut uttala sig och säga att det här funkar på barn.
Mm.
Vi kan inte skämma ut oss journalistiskt på det sättet. Och då hade de förmodligen sagt till mig att gud vad du är negativ alltid. Och så hade de gjort det här i alla fall. Jag hade inte fått åka och göra det här inslaget. För jag hade förmodligen ställt några jobbiga frågor till de här på SFI.
Det hade du antagligen gjort.
Ja, Så har det nog gått till på P4 Dalarna också. Och det här är bara ett i raden av fullständigt vansinniga satirexempel på det här integrationsåtgärden. Men de älskar det här på public service, att hitta goda exempel. Jag kan förstå dem att de vill lyfta fram saker som är bra ibland. Men de saknar förmåga att se när det går, när de passerar gränsen från ett bra exempel, relevant, till att det blir satir. De ser inte det själva. Så jag skrev om det här på min Substack och jag fick höra på omvägar att de hade läst det där på P4 Dalarna och var jättebesvikna. Tyckte att jag bara fokuserade på det.
Så de kan läsa?
De som jobbar där?
Ja.
Ja, jag vet inte. Men det är som, vi måste gå vidare på en gång, för det är så många exempel.
Okay. Och jag tror men du beställde språkundervisning.
till dig och mig?
Nej, men du som skattebetalare finansierar ju det här. Ja. Så det är klart att du har beställt språkundervisning av nyanlända så att de ska kunna integreras i Sverige.
Ja.
Ja. Och vad fick du?
Jag fick det här.
Ja, exakt.
Ja.
Det är vad den moraliska förflackningen har lett till. Å ena sidan Biff Rydberg när du beställer schnitzel.
Ja.
Å andra sidan lek och sång när du har beställt. Liksom, på 3 veckor ska du lära dig det svenska språket som en ambassadör och liksom kunna integreras.
Först måste du lära dig vårt alfabet.
Ja, ja. Det tänker jag ska ta första timmen.
Det är första timmen. Hörru du, har du sett? Nu går vi vidare med nästa tokiga public service-grej.
Ja.
Så har du sett historien om Sverige?
Jag har sett historien om Sverige.
Den här megaserien.
Ja.
Förutom att den är otroligt tråkig och uppenbarligen då ett plagiat från dansk tv som har gjort den här serien först.
Har de gjort historien om Sverige?
Om Danmark.
Om
så
Danmark.
Har vi kopierat det nästan rakt av, bitvis då. Men förutom att den är bitvis otroligt tråkig, var det något annat du reagerade på? Har du sett alla delarna?
Jag har sett, om det har kommit ut fler än 4 delar har jag inte sett dem.
Nej.
Jag har sett 4 delar.
Mm.
Ja. Jag gjorde en ansträngning faktiskt. Ja. För jag ville se...
Vad dina pengar går till.
Ja, och också hur de framställer historien. Ja. Liksom, och sådär.
Det hände ju något väldigt roligt den här veckan.
Och när... Jag tyckte inte den var så dålig. Var den så dålig?
Jag sa inte att den var...
De har inte överdrivet dålig. Woke. Även om den hela tiden återkom till att kvinnor var givetvis oerhört förtryckta. Men de hade oerhört mycket makt.
Ja, men vänta nu. Första avsnittet, det såg du väl?
Ja.
Ja. Och det var ju det blev ett sånt rabalder om, för att så som de skrev historien då åt oss i första avsnittet så uppstod den svenska rasen av att afrikaner och araber i princip möttes
med
någonstans.
Blåa ögon.
Med blåa ögon.
Ja.
Och det finns de som har skrivit ganska mycket om det här, hur pass vetenskapligt rätt eller fel det är. Jag ska inte gå in på det, för det är inte det som
Nej,
är intressant.
Tänker du nu ta upp den här konspirationsteorin om att svenska nordbor egentligen är ättlingar till rymdvarelser?
Nej, det låter som en av dina teorier, den ska jag inte gå in på.
Uh-huh.
Nej, men det är än en gång är det här att det är inte det att de är dumma i huvudet på SVT och de fattar att det skulle bli drabalder kring det här när de väljer skådespelare som uppenbarligen då inte, som har utom europeisk bakgrund. Det gör ju de för att de vill provocera alla SD-människor och även få uppmärksamhet kring serien. Joakim Lamotts nya bok, har du läst den?
Nej, det har jag inte. Jag har fått 2 ex av den.
Jag har läst den och recenserat den. Och han beskriver i den boken en passage när han jobbar med ett program, och det här knyter an till Sveriges historia. Han jobbar med något slags program där de ska ha barnreportrar.
Mm-hmm.
Och han räknar då hur många av barnreportrarna som har utom europeisk bakgrund. Och det är långt över hälften. Så han säger det till sin chef att med tanke på att de bara utgör 14% av befolkningen, varför är det en sån överrepresentation av just mörkhyade barnreportrar i den här produktionen? Och då svarar den här chefen då enligt Lamotte att jag vill att när SD-väljare slår på tvn så ska de sätta kaffet i halsen. Och det där kan låta som en skröna.
Ja, det låter som en skröna.
Men jag kan säga att jag har varit med om liknande saker själv på SR och SVT. Så att jag väljer att tro på Joakim Lamotte att det här förmodligen är precis så.
Mm.
Och jag kan lova dig att när de hade produktionsmöte om det här första avsnittet i historien om Sverige, då råkade det inte bara bli de här skådespelarna, utan de valde det här med omsorg just av det skälet att de vill visa...
Det är inte
visa...
du som har spökskrivit den här, va?
Nej. Vad du menar, boken om Lamotte?
Ja.
Nej, men det här är ju ett mönster, det vet du också som public service, att sånt här sker inte av en slump. Och de är glada för uppmärksamheten, för att de gillar ju när sådana som du och jag blir irriterade på saker de gör.
Mm-hmm.
Och du säger som att du inte tror på det.
Det
är det här så.
Ja, men... Det är jag övertygad om att de blir.
Mm. Mm. Så
ibland är det som att de talar direkt till mig. när jag sätter på tv.
Har du också varit med om det? Att du hör röster i tvn som talar direkt till dig?
Ja, fast det är vissa gånger jag tycker ändå att de vänder sig direkt till mig.
Säger de det? Aron, lyssnar du speciellt?
De spänner ögonen i tittaren och då vet jag att okej, nu talar de till mig.
Okej, okay, ja. Jag förstår. Till mig också. Ja, där jag bara drar av lite grejer som har på slutet förekommit till public service och som jag har reagerat på. Sen kan vi kanske gå in lite djupare på i efterhand. Men den här kommer ihåg också. Det här är från en månad sen. Och då stod det så här att det hade varit en... Rubriken är rysk flygplats stängd efter stormning. Då blir man ju lite nyfiken. Vad är det som har hänt?
Mm.
Och så läser man då att när ett flygplan från Israel var på väg att landa i Mashatkala i södra Ryssland.
Den ryska republiken, ja. Dagestan.
Okej, okay, just det. Då ska enligt hälsomyndigheten i regionen, det är också intressant att det är hälsomyndigheten som rapporterar detta, så har flygplanet stormats. Och det ska man ge SVT i alla fall, att de använder ordet stormats.
Mm.
Men lite längre ner i texten då står den här fantastiska formuleringen att när ett flygplan från Israel var på väg att landa stormades flygplatsen och flera personer försökte få tag i passagerare.
Mm.
Men det som hände, det var ju att de försökte med påkar och bräckjärn ta sig in i det här flygplanet för att slå ihjäl de här judarna.
Ja.
Det är en viss skillnad. Och då frågar jag dig,
i den mån det var judar då?
De kom från Israel.
Ja.
Ja, vi utgår från att några av dem var det.
Säkert.
Då frågar jag dig som representant för den judiska rasen.
Okej, okay. Visst, kör hårt.
Tror du att det är en slump att formuleringen flera personer försökte få tag i passagerare slank igenom?
Nej.
Varför tror du att de inte vågar skriva rakt ut vad det handlade om? Och vilka det var som sökte, vilka de här personerna som försökte få tag på passagerare var?
För att driva mig lite i vansinne.
Dig personligen?
Ja, mig personligen. Mm. Nu skriver vi så här så att Aron blir förbannad.
Ja.
Därför att vi har en hel del människor i Sverige med ursprung i andra delar av världen och man vill kanske inte inspirera dem.
Tror att de är så framsynta att det är det som är det? Nej, det tror du inte heller. Nej. Ja, så hoppar vi fram några veckor där. Då är det familjer som har fastnat nere i Gaza.
Mm.
Och blir intervjuade i många, inte bara SVT utan andra tidningar också. Och då så, jag tror att det här kanske är från Expressen, det här exemplet. Så jag ska nog kanske inte ta det i förhållande till public service. Men det var ju även så att public service, SVT och SR intervjuade de här människorna. Och det var nästan så att de inte fick frågan någonstans, varför har ni åkt ner till ett område som UD då har avrått från att åka till i, var det 9 år tror jag.
Mm. Det gällde de här svenska semesterresenärerna.
Ja.
De bara ville ha lite sol.
Ja, och ja. En av dem sa ju så här, men det var ju till den här kvällstidningen, att all respekt för de svenska resevarningarna, men nu är det krig. Och då hade ju en reporter kunnat säga, fast all respekt säger du,
ja.
Inte respekterat de här resevarningarna överhuvudtaget.
Mm.
Men det ska vi inte, just det där kanske inte vi ska kleta på SVT. Vi tar ett exempel till här innan vi går in på en djupare analys. Här var det SVT i Sundsvall tror jag som hade intervjuat. De hade åkt ner till Rumänien och intervjuat en romsk familj.
Mm.
Rubriken är Dana hoppade av skolan, lever på familjens tiggande i Sundsvall. Och det här är någon form av uppföljning, för de hade intervjuat den här tjejen när hon var 15 och då ville hon bli polis eller läkare och sånt där. Och nu några år senare när de hittar henne, då har hon en massa barn. Och hennes mamma i sin tur, hon har då 10 barn och 20 barnbarn.
Mm-hmm.
Och vinkeln på det här,
grattis,
jättehärligt såklart, men hon ondgör sig också över att hon inte kan försörja ens knappt ett barn. Här hade ju då, om det är Peter Nessén som är reporter, jag tycker det ser ut som han på bilden, han hade ju kunnat fråga henne: om det är så att du har svårt att försörja ett barn, eller ens dig själv, varför har det blivit 10 barn?
Mm.
Det är kanske en elak fråga, men
det är väl inte.
Jag tror att men det är en relevant fråga. Och du vet att public service aldrig ställer relevanta följdfrågor. Det är deras paradgren. Och det är ju inte någon slump att det ser ut så. Och detta, allt det här, de här exemplen som jag radar upp, det finns fler. Vad leder de till?
En skev världsbild.
Exakt.
För det är ju framförallt lying by omission hela tiden.
Det är hela tiden det. Och det gör att vi har en extremt fel informerad befolkning. Det märker jag när jag pratar med många som bara får sin information från SVT och SR. Jag kanske läser Aftonbladet Expressen ibland. Att de har så dålig koll och är så förvånade över att det har blivit som det har blivit nu. Så att till och med S...
Du menar att de har blivit vita med blå ögon istället för bruna med blå ögon?
Ja, nej, men när S har sin presskonferens så säger då rakt ut att vi har haft en, vad var de sa, extrem invandring i förhållande till alla jämförbara länder i Europa och nu måste det till exceptionella åtgärder, bla 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 bla. Mm.
Som vi aldrig sett förut.
Som vi aldrig sett förut.
Rent Trump-språk.
På en skala...
The likes which you have never seen.
Exakt, ja. På en skala vi aldrig tidigare sett. Så det är verkligen så här brösttoner. Och då märker man, många man pratar med, de är jätteförvånade. Typ, var kom det här ifrån? Varför är de plötsligt så här? Och det är ju public service fel.
Riktigt?
Jag har träffat några som har varit sett förskräckta.
Är det här
förskräckta
de djupaste
ut.
Värmländska skolorna?
Nej, det här är uppe i Jämtland, Bubblan, Östersund. Ja. Där vi håller på med skidskytte bara i princip. Och folk tittar på public service. Så vi måste förstå, tror jag, att...
Men vadå, har de inte för gängbrottsligheten rör sig upp i Norrland?
Jo, men vi har inte haft så mycket sånt i Östersund än. Vi har haft mycket andra konstigheter. Men just det där, vi har haft ett bombdåd hittills, tror jag. Så blev en polispatrull beskjuten då i centrala Östersund här för några månader sedan. Men det har varit väldigt långt mellan varven. Och du och jag retar upp oss på att folk är dumma i huvudet och inte fattar och att det går för långsamt. Men vi vet ju också det att det är väldigt mycket går att koppla till public service. Som, precis som du säger, genom uteslutande av information i nästan varenda reportage som gör. Mm. Alla ämnen så utesluter de viktig information, ställer inte relevanta följdfrågor. Det där gör ju att vi får en korkad
befolkning.
Men
det är befolkning. Mer än så när det gäller just Dagestan-incidenten i alla fall. Så är det ju så att du vet ju att i Ryssland så sker inga manifestationer eller demonstrationer mot myndigheternas alltså uttryckliga godkännande. Alltså mer eller mindre utan att någon officiell rysk representant säger nu ska vi storma flygplatsen och mörda judar.
Tror du att det var så det gick till i Dagestan?
Ja, absolut.
Okay.
Ja, någon officiell person har hetsat de här människorna. De har inte gett sig ut helt på egen hand.
Om du hade varit redaktör på SVT den här kvällen, hur hade du, vad hade du sagt åt de som skulle hålla i nyhetssändningen? Vilka ska vi ta in för att få en kommentar? Hur ska vi lägga fram nyheten?
Alltså det är ju en marginell nyhet. Det är det ju.
Ja, fast den var ju ett led i mycket som nu eskalerar över hela världen.
Ja, absolut. Ja. Men jag hade nog sagt ring Aron Flam direkt.
Okej, såklart.
Låt honom kontextualisera det här.
Ja.
Ge honom 4 timmars oavbruten sändning i alla kanaler.
Men om vi ska vara seriösa, hade du försökt få in ryska ambassadören, om den nu är kvar i Sverige, hon kanske är utvisad eller någonting. Men
ja,
hade du liksom...
Det hade jag nog gjort.
Eller Dagestans
kanske
ambassadör.
Kanske hade ringt Eli Gönder eller judiska centralrådet eller Israels ambassad.
Mm.
Ja.
Och andra sidan då?
Rysslands ambassad.
Ja, men de här... Dagestan, om jag förstått saken, har ju en ganska stor muslimsk befolkning.
Ja.
Jag utgår från att de muslimska dagestanierna har någon jävla intresseorganisation i Sverige
ja.
Och har fått studiebidrag i flera decennier.
Ja, det kan man ju alltid...
Så någon går ju alltid att gräva fram.
Ja, ja,
om du vill på något sätt ge...
Skapa en bild av att du har gjort ditt jobb.
Ja, och en lite mer nyanserad bild. Inte bara det här att personer försökte få tag på passagerare. Det låter som att någon har så här gått till receptionen på flygplatsen och frågat, jag har hittat en upptappad plånbok här. Kan ni ropa ut den personens namn i högtalarsystemet? Det är ju den formuleringen beskriver ju en sån händelse. Inte att de har försökt storma ett flygplan ute på landningsbanan, ta sig in och mörda människorna som sitter i planet. Och det här är ju en revisionism av verkligheten som inte går att jämföra med något annat än Orwell. Och jag vet att man inte får göra det numera. För folk på vänsterkanten blir ju skitsura när man tar upp det här med 1984 och djurfarmen och alla sådana saker. Och, liksom, ja, men
och så
det där...
säger de alltid Orwell var ju socialist.
Ja, jo. Jo, det kanske han var, men han skrev också den bästa satiren över kommunismen och socialismen som någon någonsin har gjort. Så han får ha varit mycket socialist han vill. Men jag slås av, jag tycker att SVT och SR, speciellt efter kriget i Gaza, har blivit ännu fräckare än de har varit. Och det vill inte säga lite.
Nej.
Har du något exempel sista veckan här som du har reagerat på?
Ja, rapporteringen? Ja, herregud,
låt
höra. Exempel. Då har vi först... Är det här korrekt? Ja, utrikesbyrån. Greta-kris, 28 minuter. Och vad är krisen, tror du?
Att hon har kommit ut som antisemit. Antisionist, kan man... kanske vi ska säga.
Men de nämner vare sig det ena eller det andra. Enda gången på 28 minuter som de nämner ordet antisemit, det är när de nämner att Greta har faktiskt tagit avstånd från både antisemitismen och islamofobin.
Mm.
Så det, men i princip så handlar det här bara om vilket slag det här är mot klimatrörelsen, hur de borde kommunicera. De har bjudit in en expert på kommunikation från Karlstad universitet.
För att hjälpa Fridays for Future.
Exakt.
Lite på okay.
Men de har också bjudit in en kille som jag känner igen, men inte vet vad han heter.
Greta Thunberg is branching out. Climate change is not enough now. She's Middle East politics expert now.
Och det är det här som är det roliga, för de börjar med det här klippet då från någon australiensisk tv-kanal som,
Sky News i Australien,
ja, som driver med Greta. She's branching out. Och det tar de bokstavligt då, översätter till svenska som breddar sig. Och sen så handlar samtalet, håller klimatrörelsen för att Greta breddar sina åsikter?
Skojar du med
det? Nej. Det är hela tiden det handlar om. Att hon kanske har andra frågor hon brinner för än klimatet.
Ja, men nu ska vi trycka på det du sa också. När hon, den här kvinnan på Sky News, säger branching out, väldigt ironiskt menat.
Väldigt ironiskt.
Det är ju sarkasm så det bara skvätter om det.
Ja, men det uppfattas inte av de här stackars människorna. Och sen så vet jag vet inte om du känner igen honom, men vi kan kolla här. Och då tar de upp det här exemplet då, där hon på en klimatdemonstration i Tyskland blir avbruten av en av åhörarna för att han inte vill höra Palestina-propaganda på sin klimatdemonstration. Och så han blir bortskuffad och sen så klipper de. Och i verkligheten fortsätter ju det här klippet med att Greta lämnar över micken till en av sina palestinska vänner. Jag har glömt vad hon heter nu, men hon är en lagom känd palestinsk aktivist med vad jag skulle kalla extrema åsikter, men som givetvis bland ungdomar i väst, över hela väst, är mainstream åsikter egentligen.
Det här skapar ju liksom lite av en klyfta mellan de olika autonoma grupperna inom rörelsen. Så på sätt och vis så blir det ju lite av en varumärkeskris eller förtroendekris när ledarfiguren går ut och gör skarpa uttalanden och den egna rörelsen sen ställer sig bakom, men andra kanske inte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon är då experten från Karlstad universitet och forskare inom kommunikation, jag vet inte vad hon heter, men det här skapar ju då liksom en spricka inom klimatrörelsen. Det är det som är problemet, och han, den här gode och glade killen med skägg där, han är liksom den som ska vara motrösten, har jag förstått, i det här helt i övrigt kvinnliga sällskapet med människor.
Så det är det gamla beprövade 3-mot-1-tekniken igen. För det är ju en tjej till där.
3-mot-1 som är så försiktig att han inte blir en motröst.
Ja, okay,
men han ställer lite frågor. Liksom,
oh, så här, nej!
Kan inte det här någon sorts radikalisering, och skapar man inte väldigt mycket ilska? Till exempel när man stänger av Essingeleden för klimatprotester under rusningstrafik.
Han är nazist förmodligen.
Ja, jag tror det. Fast väl maskerad har lyckats ta sig in på SVT.
Ja. Okay. Ja.
Så, men enda gången då de nämner antisemitism i det här programmet är alltså när de säger att Greta tar avstånd från både det ena och det andra. I övrigt så är de fantastiskt försiktiga i sina uttalanden. Jag antar att du såg också Teodorescu och Suhonen.
Jag är väldigt glad att du för oss in på det programmet, den här nya politiska satsningen.
Ja, jag tycker du till att börja med om den här nya för det är politiskt.
Jag ser ett stort fel i det, och det är att Alice Teodorescu sitter där. Därför att som Socialdemokraterna mycket riktigt har identifierat sig, så står ju kampen numera mellan SD och det röda blocket. Så egentligen är det helt fel att det sitter en moderat tjej där, utan de borde ha grävt fram, då inte vet jag, någon då från Riks eller någonting. Mm. Men jag tror att de är kompis med Alice och tycker om henne, en del som jobbar där. Och hon är precis lagom ofarlig. Så att själva upplägget från början är ju fel. Och sen att det sitter en kommunist som Suhonen där, som då vid ett tillfälle det här Socialistiskt Forum 2015 har sagt på skoj enligt vänstern. Ja. Att först ska vi vara progressiva och liksom bygga samhället med reformer, och funkar inte det så får vi plocka upp Kalashnikovs.
Ja.
Och jag vet att det här är en trött tagning, men den bör ändå göras. Alltså om någon på högerkanten hade sagt något sånt, någon från SD till exempel, att vi ska ta upp maskingevär och gå ut och röja om vi inte får vad vi vill. Det här hade hållit på i månader i media om detta. Men Suhonen tillhör ju den goda sidan, så där kan man bara rycka på axlarna och till och med genom ett TV-program.
Mm.
Vilket han nu har fått.
Det har han, bland mycket, mycket annat i sitt liv. Jag såg i alla fall avsnittet Vad ska Israel göra då? Som kanske var första avsnittet.
Jag har sett alla. Ja, det kanske var det första. Ja.
Ja, och vilket fastnade du för mest?
Av alla hans sägningar?
Nej, av de här avsnitten.
Det sista som var här om sistens då han sa, de pratade med anledning av, Laven Redar var ju där och ja, förtydligade.
Precis, exakt.
Och då säger ju Suhonen i ett instick, men kan man inte bara ta bort arbetslösheten för invandrare?
Ja, det säger han.
Han säger faktiskt det.
Ja.
Och jag plockade ut det där och la det på Twitter, och genast så kommer en trollarmé från vänstern och talar om att jag har ryckt något ur mitt sammanhang och det där är ohederligt och du fattar väl vad han egentligen menar och så. Men han sa faktiskt så. Och jag tycker att jag har ju fått lära mig eller fått höra att Suhonen är typ den skarpaste hjärnan, en av de skarpaste hjärnorna på vänsterkanten. Men en riktigt skarp person hasplar inte ur sig en sån grej i ett sånt program. Och han blev också tillrättavisad av Alice hela tiden, Teodorescu.
Mm. Och det som har ju blivit konsekvent.
Ja, hela tiden.
Ja.
Och han framstår ju som bitvis mycket korkad. Det är hemskt att säga, men jag är inte jätteimponerad av hans analyser.
Men slug måste han ju ändå vara, för han har tagit sig högt upp i den socialdemokratiska rörelsen, och då krävs det en viss slughet.
Det är förmodligen.
Och en viss fingerspitzgefühl åt vartåt vinden blåser hela tiden.
Ja, för nu får man ju plötsligt prata om de här grejerna.
Ja,
att det är problem med invandring och integration och segregation.
Ja,
nu är det helt legit att göra det.
Ja. De hade ju en inledning på det där programmet, där det vi diskuterar, alltså där då man ser Teodorescu och Suhonen i bild och de står framför kameran.
De förpratar lite innan programmet börjar.
Lite löst och ledigt, och så säger Alice att nu har de liksom äntligen erkänt, och han skojar ju bara bort det.
Du, det första han säger, jag tror det första eller andra grejen han säger i den lilla intro till det programmet, då bygger han en gigantisk halmdocka och liksom säger det att något i stil med att ja, men det finns väldigt många invandrare som sköter sig, bla 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 bla. Och det är alltid det där, den tagningen på det här. Och då säger då Alice på en gång, ja, men det är inte de som är problemet. Så att det cirkulerade en karta på Facebook och Twitter och Instagram för några veckor sedan, där någon hade gjort en Sverigekarta där alla moskéer fanns utmärkta, och så var det alla kyrkor. Det var så här 10 000 blå prickar, det var kyrkor, och så var det 3 röda moskéer eller någonting sånt. De hade exkluderat alla källarmoskéer utan bara tagit med de stora.
Mm.
Och då var det vänstermänniskor i min bekantskapskrets som delade den där och liksom, ah, titta hur det är. Liksom, är det inte så att kyrkan är ett större hot? Bla, bla, bla. Och hur kan så få moskéer vara ett hot? Och så skriver man till dem och förklarar att det räcker med att en person radikaliseras i en moské och spänner på sig ett bombbälte och går ut och bränner av det på en gata eller på ett köpcentrum. Det är ett gigantiskt problem. Och Säpo säger att vi har 3000 radikaliserade islamister i Sverige.
Som men, jobbar på dagis.
Ja, precis. Och det här med radikalisering i svenska kyrkor, det är inget jätteproblem. Därför att det är en religion.
Jo, det är ett jätteproblem.
På vissa sätt då?
De blir radikaliserade till woke-ideologi, ja, till socialism, mot Israel, pro-Palestina.
Men i grunden så är det ju så att kristendomen är en religion vars credo är: om någon slår dig, vänd andra kinden till. Vi kan vara överens om att det ligger i botten.
Mm-hmm.
I islam, där är det, och nu parafraserar jag Koranen, om du inte tycker som jag, eller om du attackerar mig, speciellt om du är jud eller kristen, då skär jag kinden av dig. Det är en viss skillnad.
Mm.
Och det är ju det som nu har kommit fram i ljuset sista månaderna. Och jag tycker att det är bra på ett sätt. Jag vet att du som jude tycker att det här är jobbigt att se all den här antisemitismen runt omkring dig i samhället.
Det förstärker väl snarare min världsbild.
Jo, men jag förstår att det är jobbigt. Det är många av mina kompisar som är judar som har sagt det privat, att de tycker det är skitjobbigt, funderar på att flytta från Sverige. Hur ska jag kunna uppfostra mina barn i det här landet?
Flytta, liksom?
Ja, till
Israel då?
Israel.
Mm.
där de måste leva med ett ständigt hot om att bli bombade av Kassam-raketer. Men det är nästa steg i hela. Men jag tycker att det är bra att det här har kommit ut i det öppna nu, för det är väldigt många svenskar som hittills har varit extremt naiva. Framförallt sosseväljare, tror jag. De har inte fattat det här, att det här judehatet, det är vitglödgat. Och det handlar om inte, det handlar inte om den här lilla landremsan där nere i på Gaza, utan det här handlar om att utplåna judar i hela världen, var helst man kan hitta dem.
Ja.
Eller har jag missuppfattat?
Nej. Det är vad Hamas själva säger att de vill göra, i alla fall. Så det står i deras stadgar.
Du kan hjälpa mig med att faktakolla en grej. Jag såg på The Hill. Brukar du titta på dem?
Nej, jag brukar läsa artiklar. Okay, jag inte titta så mycket.
De har ett program som heter Rising med Bree och Rob, en svart tjej och en vit kille som har. De är rätt bra. Och igår hade de då en iransk journalist där som hamnade i ett bråk med Bree, som är den här programledaren, om vad det faktiskt står i Hamas charter från 88. Mm-hmm. Och då hävdade den här Bree, den svarta tjejen, som är väldigt vänster, och hon sa det, nej men det står inte att man ska, det där är en lögn, det där är en råtta i pizzan, att det skulle stå i Hamas charter att man ska utplåna judar. Jag läste den för några veckor sedan och jag tyckte att jag än en gång hittade flera passager som mer eller mindre rakt ut säger detta.
Absolut.
Men är det så att vi överdriver då vad som står i Hamas stridsskrift från 88?
Nej, det behöver man inte överdriva heller. Du kan lyssna på de senaste talen som har sänts under de här månaderna av Hamas-ledare. De är ju alla, vi kommer göra det här igen och igen. Vi har nya fabriker för bombbälten.
Det såg jag igår, ja just det.
Vi ska skicka iväg liksom alla våra systrar in i Israel så att de kan spränga sig själva tills vi når Västbanken. Och det är ju för att koppla ihop då. Då har man nått Västbanken, då har man utplånat det som ligger mellan Västbanken och Gaza, så att säga. Och det är Israel, för dig som inte är så bra på geografi. Mm. Och det här tar de ju inte upp. Och det är precis som att nu när Israel har bombat skiten ur Gazaremsan, för det måste man ändå säga att de har gjort. Mm. Så nu har ju Hamas fallit så pass mycket så att Gazabor börjar våga uttrycka sig. Det senaste veckan vi har sett sådana videos kommer ut där de säger att Hamas är råttor, de gömmer sig under jorden, vi får ta skiten. Ja. Och det här är samma människor som i stort firade den 7 oktober. De tyckte att det här var ju jättebra.
Ja, första.
Ja, och nu är det inte alls bra när de får lida för det. Men det är ju också så att jag tror att många av dem inte har uttalat sig, för de vet att det är en dödsdom på Gazaremsan att uttala sig mot Hamas.
Management by fear.
Ja, och då undrar jag hur alla de här vänstermänniskorna som har spelat så goda kommer känna om några månader. Först när Israel har liksom samlat ihop forensiskt alla bevis på de sexuella övergreppen och tortyren och kan presentera dem för världen. Och när, jag vet att du har sett vissa videos, när det kommer ut sådana videos bredare så folk får se, då kommer man ju fråga sig liksom varför till exempel Magda Gad hetsar så mycket för palestinierna. Mm.
Ett av klippen du skickade till mig, för jag har ju fått några från dig och så har jag fått från andra håll, det här fruktansvärda klippet när en judisk tjej blir, de tänder eld på henne så att hon till slut kollapsar av chock och smärta. Och så står det en hop grått människor runt och jublar över detta. Ja. Jag undrar, jag har inte sett en svensk feminist eller en representant för svenska MeToo-rörelsen som har uttalat sig om det här sexuella våldet som FN knappt ville erkänna i förra veckan. De fick ju kritik för att de inte gick ut och fördömde det. Men de gjorde väl det lite motvilligt till slut. Ja visst, okej. Okay. Mm. De har blivit våldtagna och halshuggna i oklart vilken ordning.
Och skjutna i fittan, skjutna, fått brösten avskurna och så vidare.
Var är MeToo-rörelsen i det här?
Ja, Lady Damer till exempel.
Vem är det?
Lady Damer var parhäst med Cissi Wallin när det begav sig. De hade en stor podd tillsammans som jag har glömt vad den hette, för så viktiga är de inte.
Är det här en man eller kvinna?
Lady Damer är en...
Får man fråga det eller?
Ja, hon identifierar sig tror jag som radikal feministisk kvinna. Ha. Och sen 7 oktober så har hon varit helt på Hamas sida. Och vi vet ju var Greta står någonstans.
Men ja, och du så, vet att MeToo-rörelsen...
Stina Wolter
ska vi inte, jag tycker vi kan lämna henne där hen, för hon verkar så jävla dum i huvudet. Det tyckte jag redan innan, men
MeToo... Medan jag hyllade Greta som det största geniet på jorden innan detta, och Lady Damer. Jag har hållit henne så högt.
Ja, precis. Skulle du säga att MeToo-rörelsen var stark bland de anställda på SVT och SR? När den pågick som mest och så. Var det svårt att få in MeToo-nyheter i public service då?
Det var ju omöjligt.
Ja, det var det, va?
Och jag hade ju vissa källor som hörde av sig under den tiden på public service som sa att det var fruktansvärt och att de liksom de byggde stora kuddrum dit alla skulle gå och först då bekänna sina trauman.
Nu vet inte jag om du skojar eller inte. Jag kan inte skilja på...
Och sen bekänna sina synd. Nej, nej. De hade ju upprop. De hade ju egna listor.
Inne
de deltog ju i MeToo.
Jo, men det minns jag.
De hade ju på de här liksom, vad heter det, anslagstavlorna så hade de ju liksom, om du, på elektroniska anslagstavlor också. Om du har något att berätta, om du har blivit utsatt för något, kom till den här salen så pratar vi om det. Liksom.
Just det, och det är ju jättebra. Men om jag då hade
det
jobbat...
Jättebra. Ja, men... Stora bekännelse.
Ja, men, okay.
Bit ihop och håll käften.
Ja, men om någon faktiskt har blivit så här, utsatt för något övergrepp eller inne på SVT.
Då
så här,
går man ju till polisen.
Ja, givetvis. Men om någon
som
inte har
vågat
det.
Som en vuxen människa så går man ju till polisen. Då.
Självklart, men det kan inte vara något dåligt att de engagerar sig i kvinnors eventuella liksom, problem inne på SVT. Absolut inte. Men... Med det sagt så säger jag så här, om jag hade varit...
Om de har engagerat sig, det har blivit dåligt.
Ja, okej. Okay. Men om jag hade varit redaktör, jag frågade dig förut, om du hade varit redaktör, hur du hade lagt upp det. Om jag hade varit redaktör eller producent på Aktuellt, när det kom fram det här då i förra veckan också, om det här grova sexuella våldet som judiska kvinnor utsatt för. Då hade jag sagt till några av mina reportrar eller researcher, nu sätter ni er och ringer och ni ger er inte förrän ni får hit Cissi Wallin eller Lady Damer eller någon av de här som var Katarina Wenstam eller någon. Någon av dem ska stå. Det kan, Jag kanske inte har sett alla aktuella sändningar så någon faktiskt kanske har stått där. Men jag har missat det och jag skulle inte bli förvånad om ingen har varit där från MeToo. Och de har intervjuat dem. Vad tycker du som MeToo-representant eller du som var väldigt drivande i MeToo-rörelsen? Mm. Vad tycker du om de här sexuella övergreppen i krigshandlingarna?
Och så har de sagt skitbra.
Vi vet inte. Men, men jag kastar in en brasklapp. De kanske faktiskt har gjort det. Men min magkänsla när det gäller public service säger mig att det har de absolut inte gjort. Men jag hoppas att jag har fel på den punkten.
Nej, men konsekvent så är det ju så. Av rapporteringen som jag har följt. Och jag följer ju rätt mycket av rapporteringen i public service. Särskilt sedan 7 oktober. Så måste jag nog säga att det är precis som Magda Gads Twitter. Det handlar om att spela ner israelernas lidande och överdriva palestiniernas, vilket knappast behövs. För ja, du förstår vad jag menar. De har ju blivit väldigt hårt ansatta. Men det är det går ut på. De har ju inte gått in på det sexuella våldet särskilt mycket alls. Det har jag antecknat. Jag har inte sett några reportage om de våldtagna kvinnor och flickor som nu sitter på mentalsjukhus eller var tvungna att ta livet av sig.
Eller blev uppeldade levande.
Nej, men de går inte att intervjua.
Förbegåtts med tystnad de också.
Ja, det här är ju liksom... och sen Hamas Health Ministry, israeliska tidningar, citerar också deras dödssiffror som rapporteras löpande varje dag. Men de lägger ju alltid till. Ett, vi vet inte skillnad mellan civila och terrorister i deras siffror. Två, de säger inte hur många som har fallit av friendly fire. Jag menar, Hamas skjuter ju tusentals raketer mot Israel och 20-25% av de här landar på Gazaborna. Det har jag inte ens sett nämnas i SVT. Och man får aldrig veta till exempel hur många missiler... Hamas har skjutit genom åren över mot Israel när det inte ens är krig utan bara så här dagliga raket- och missilattacker. Och då är det klart att man inte förstår varför Israel reagerar som de gör. Men jag tror att så här, innan 7 oktober, och det märker man när man läser israelisk media, speciellt insändare från vanliga medborgare, att det finns verkligen ett före och efter 7 oktober för de här israeliska medborgarna. Och de talar till och med om en pre- eller post October 7 mentality. Och det är så de kritiserar sina ledare nu när de säger liksom så här, men okej, men om ni tror att det räcker med att befinna er på gränsen till norr, då kommer vi inte återvända, för de är ju evakuerade nu till våra gårdar sen. Vi kommer inte göra det, utan vi kräver liksom en buffertzon på 20 mil. Inget av det här
får man ju reda på om man tittar på public service direkt.
Tror du att det förekommer konflikter just nu inne på public service för att det finns både anställda där som har judiskt påbrå och som har arabiskt eller till och med palestinskt påbrå?
Nej, det tror jag inte.
Tror inte det?
Nej, jag tror att judarna håller sig rätt tyst. Därför att de är bekanta med den här arbetsplatsen sedan tidigare. Och tystnad är vad som krävs även i vanliga fall inne på den där arbetsplatsen om du vill överleva.
Mm. Margit Silberstein och andra, de håller käften nu.
Ja, jag tror det. Ja, men du har inte sett dem ute och snacka mycket?
Nej, men du menar internt. För du vet ju hur, det kan ju faktiskt vara ganska infekterade konflikter och bråk inne på public service.
Ja, det kan vara.
Tror du att den andra sidan håller tyst på redaktionsmötena?
Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Utan jag tror att det här är liksom väldigt snedvridet. Men så går man igenom siffror för den här konflikten, alltså oavsett vad du mäter, så här, döda, rapportering. Så det är ju till Israels nackdel alltid. Judarna är färre än araberna, muslimerna, iranierna. Det spelar ingen roll hur du mäter, de är alltid färre. Det är lustigt att den här världsmedian vi sägs kontrollera är så jävla elaka mot oss, faktiskt. Men i det här Teodorescu-Sunen-avsnittet måste jag ta upp det första, alltså vad ska Israel göra då? Därför att det, jag tycker att Alice skötte sig bra, men Alice är ju en invandrare. Och hon hade bjudit in en bisittare som heter Jakob Heidbrink, som är svensk medborgare, men också invandrare från Tyskland. Och jurist. Sunen hade bjudit in någon från ACT. Alltså, ja, den här, det är väl någon sorts frikyrklig eller kyrklig organisation.
Ja, det var någon präst, ja, just
ja.
Det.
Ja. Och det är så intressant, därför att den här andra svenska killen, de hör vad Jakob Heidbrink och Alice Teodorescu säger, alltså, men de lyssnar inte. Utan så fort de har lagt fram några fakta, de här två invandrarna, då säger de, ja så är det, på det här sättet som svenskar gör när de söker konsensus snarare än håller med. Och sen så går de tillbaks till den här idén om tvåstatslösning som i och för sig tjatas om överallt i väst nu. Men den tror jag, den har bara funnits på ena sidan. Det var israelerna som var intresserade av den. Palestinerna har aldrig varit intresserade av den. Och nu finns ingen sida som är intresserad av den. Så det är helt vansinnigt. Men det framgår så tydligt att sonen och den här prästen, de är liksom religiöst övertygade. De lyssnar inte på fakta. De utgår bara från känsla.
Men det är också, de har ju haft kompisar som har åkt med chip to Gaza förmodligen då, fram och tillbaka.
Ja, ja, det är garanterat.
Så att de är ju färgade av det givetvis. Jag upplever inte att jag är, innan det här bröt ut nu, eller innan terrorattacken den 7 oktober, jag var inte speciellt varken intresserad av konflikten som sådan och inte så färgad. Jag umgås med dig, jag umgås med araber och perser och andra, men jag har inte varit så färgad av den här konflikten. Men när jag tänkte efter då, vad kommer efter det här? Då var det lätt att välja sida, för jag tänkte så här, om mot alla odds det här skulle lösa sig, att vi säger att palestinerna får tillbaka sitt ockuperade land som de säger, och de får ett Palestina och judarna går upp i en liten blå rök på något sätt. Kommer då Hamas och de här andra organisationerna att nöja sig med det? Nej, det gör de inte. För bakom det här finns ju dödskulten islam som vill omvända med våld hela världen. Ja. För det är ju först då som Allah blir nöjd.
Mm.
Och om man som västerlänning eller kristen eller katolik eller buddhist eller vad det är, inte fattar det, då har man ju liksom inte, då har man ju bara rudimentära kunskaper om konflikten som sådan i ett större makro politiskt eller filosofiskt perspektiv. Den här konflikten kommer ju inte stanna vid Gazaremsan. Utan det här är ju redan ett globalt krig. Och när jag åkte hit till dig idag, då hade någon startat en Facebook-tråd om att det hade dykt upp affischer i Rinkeby där man uppmanar till jihad.
Mm-hmm.
Nu har inte jag hunnit kolla om det faktiskt är sant, men folk påstår att de har eller tagit kort på sådana affischer där. Det kan vara en enstaka vettvilling knäppstare som har gått och satt upp dem. Men det fanns tydligen en QR-kod på de här affischerna också som gick till något politiskt parti. Vi måste kolla upp det här senare exakt vad det var. Ja. Men det hände precis nu när jag såg det när jag gick hit. Liksom. Jag kollade en sån här nyhetsnotis.
Säpo har ju höjt den här terrorhotskalan till 5 av 5. Mm. Så vi är alltså bäst på att ha terrorhot just nu. Vi har 5 i betyg.
Ja, fan vad bra.
Det är superbra.
Ja.
Det här är någonting som inte verkar bekymra svenskarna så mycket. Om man tittar på deras offentlighet i alla fall.
Du vet att din kollega Johan Westerholm, han var väldigt tidigt ute med att säga att bakom SD, SD är bara en plog. Så bakom SD så kommer det högerpopulistiska krafter som är mycket mer våldsbenägna etc. Det har inte riktigt blivit så. Han pratade om det här redan för 10 år sedan. Han trodde att det skulle komma fortare, tror jag. Men det är ju samma sak här, att bakom Hamas och bakom de här rebellfrihetskämparna, de är en plog för det som kommer bakom.
Ja.
Världsreligionen islam.
Ja.
Som är en, inom citattecken, kraftiga citattecken, missionerande religion.
Ja.
Ja, och vi kommer ju alla att behöva förr eller senare välja sida i den konflikten.
Ja, men Sverige har ju i princip valt sida sedan länge.
Jag har valt sida.
Första, men vår nation som vi bor i och betalar skatt till.
Ja.
Du kanske till och med gjorde militärtjänstgöring i Sverige.
Mm. Ja. Nej, jag gjorde inte det.
Du gjorde inte det?
Nej, jag kan berätta varför sen.
Okej. Okay. Ja, för att du är en hippie som äter gurka istället för kött.
Okej. Okay. Nej, jag var inte därför.
Nej, okej.
Okay. Mm.
Mm. Du har ju träffat min kameraman Kai.
Mm.
När folk är vegetarianer, då säger han ofta så här, de äter bara gurka. Men äter de den genom munnen eller...
Gud, vilken homofob.
Ja, det kan man säga.
Nej då, man skojar bara.
Mm. Mm.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman. Följ honom på hans Substack och köp och läs hans böcker. Kanske helst älskade public service, men även de andra också, såklart. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik, och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com/aronflam, patreon.com/aronflam, där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna, eller om du bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737, 0768 943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och Älskade public service, som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samma Jens Ganman som du just hörde i podden och kommer få höra igen när vi fortsätter det här äventyret nästa vecka. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.